Du lyssnar på Flyktlina Sverige av Lars T. Larsson och Simon Olsson. Inläst av mig, Martin Halland. Inledning. Den tyska örnen kommer att falla. Svenska kyrkan stod liksom så många andra byggnader i brand och över Berlin spred sig en svidande och illaluktande brandrök. Strider rasade i den tyska huvudstaden och mitt bland parterna befann sig civilbefolkningen. Viktoriaförsamlingen, Schwedische Viktoriagemeinde, var en av de få platser i Berlin dit civila svenska medborgare i samband med krigsslutet 1945 kunde söka sig för att få skydd och hjälp. Församlingen, grundad 1903, var sedan 1920-talet inhyst i en fastighet på Landhausstraße i Wilmersdorf, drygt 2,5 kilometer söder om Tegarten, där den svenska legationen låg. När flygbombningarna blev allt tätare och Röda armén kom allt närmare var det också åtskilliga utlandssvenskar som sökte hjälp från kyrkan. Sen prästen Erik Perves tragiska död i november 1944, då ett tyskt kurirplan som han reste med sköts ner söder om Skåne, hade Erik Myrberg tagit över verksamheten. Någon tid för rädsla eller reflektion över vad som pågick fanns inte, skulle han senare konstatera när han mindes tillbaka. På dagarna körde han kors och tvärs genom den sönderbombade staden för att ge församlingens medlemmar det stöd han kunde. Såväl Myrberg som hans föregångare Perves skulle senare tilldelas utmärkelsen Rättfärdig bland folken av den israeliska staten, en hederstitel avsedd för icke-judar som med risk för eget liv skyddade judar under kriget. Men i staden fanns även svenskar som aktivt tagit parti för den tyska regimen. Detta gällde inte minst ett antal av de drygt 180 svenskar som frivilligt anslutit sig till SS. Den 22-årige Gunnar Eklöv, uppvuxen i Malmberget, Lappland, var en av veteranerna bland dessa. Redan på hösten 1941 hade han, via Finland, sökt sig till Waffen-SS och efter utbildning skickats till Jugoslavien för partisanbekämpning. Hans fronttjänstgöring hade dock blivit kortvarig och istället hade han under kriget tillbringat långa perioder med olika kontorstjänster inom den byråkratiska SS-organisationen. Hans agerande under krigsåren hade dock gjort honom impopulär bland andra svenska SS-frivilliga. Under permissioner i Sverige hade han talat illa om flera av dem och samtidigt hade de beskyllt honom för att vara feg och omogen. Trots detta hade han stigit i graderna och till sist befordrats till fänrik. Som plutonchef hade han i maj 1944 skickats till östfronten och en pansarspaningsbataljon där flera andra svenskar redan tjänstgjorde. Hans rykte hade dock föregått honom, varför hans ankomst inte välkomnats med öppna armar. Flera av soldaterna under hans befäl kom att desertera innan dess att han själv i juli 1944 skadades av splitter och skickades till Berlin för vård. Tillsammans med en annan svensk frivillig fick han i den tyska huvudstaden anställning som föreståndare för det tyska förbindelsestället för svenska SS-frivilliga. Härmed tvingades hans landsmän inom SS, av vilka han redan gjort sig till ovän med många, att i olika ärenden vända sig till honom. En av dem var SS-löjtnanten Sven Rydén som arbetade för den tyska säkerhetstjänsten. Deras vägar korsades gång på gång, men någon direkt vänskap dem emellan uppstod inte. Istället gnisslade det rejält mellan Rydén och Eklöv. Och när den förre i februari 1945 hittades mördad föll misstankarna på den senare. Vem som verkligen mördade Rydén och varför blev aldrig klarlagt. Men flera svenska SS-frivilliga riktade sina misstankar uteslutande mot Eklöv. I slutet av februari greps han även av Gestapo. När Röda armén i april kommit allt längre in i staden släpptes han emellertid ur fängelset och tillsammans med sin tyskfödda hustru begav han sig omgående till Svenska kyrkan. Av prästen Myrberg fick Eklöv där uppgiften att skydda kyrkoområdet under den tid slutstriden pågick i staden.